Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och förakta den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv. Vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och de samlar inte i lador. Och ändå föder er himmelska fader. Är inte ni mycket mer värda än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er så lite tro ni har? Bekymra er därför inte och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelska far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär nog av sin eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Så vid lite närmare läsning av texten. Så ja, men kan vi se att det finns så mycket mer att förstå av den här texten. Jesus talar om hur människorna inte kan tjäna två herrar samtidigt. Och i detta fall så pratar han om pengar och om Gud. Lärjungarna ska alltså inte oroa sig för materiella ting eller för sin ekonomi. Och så tar han naturen till sin hjälp för att förtydliga sitt budskap. Jesus talar om ängens liljor och himlens fåglar som både äter sig mätta och som är klädda var dag. Och människan är så mycket mer värd än fåglar och blommor. Så att, varför ska de oroa sig? Jesus poäng är att om fåglarna och blommorna har det de behöver, då ska även människan få det. Man skulle liksom kunna tänka att det här är en slags övning i tillit till Gud. Och det som då blir tydligt, om vi nu tänker att det är en övning i tillit till Gud, det är ju att till skillnad från hur jag förstod texten, så verkar det som att texten snarare handlar om att stilla oro för världsliga ting är att uppmana oss till hårt arbete. Istället för att arbeta hårt för att förtjäna det vi vill att Gud ska ge oss som en slags belöning, så uppmanar Jesus oss till att söka Guds rike. Och det skulle på många sätt kunna beskrivas som att söka livet enligt Guds vilja. Men den definitionen, hur fin den än är, kan vara ganska tvetydig. För hur vet vi vad Gud verkligen vill? Vi kan absolut finna det när vi läser Bibeln. Men jag skulle istället vilja fokusera på det här med Guds rike. Och hur vi kan finna det. Och hur vi kan få vara en del av Guds rike. Ja, för hur söker vi Guds rike? Vad är Guds rike? I Bibeln beskrivs Guds rike på många olika sätt. Men en sak som är tydligt och som en slags röd tråd genom Bibeln av Guds rike, det är att Guds rike, det är något annorlunda. Jag brukar gilla definitionen ett slags upp- och nedvänt rike. Det är ett rike där den minste ska bli störst, den sista först. Och det är ett rike som inte imponeras av bragder eller meriter, eller som går fram med pompa och ståt. Det tycks istället för mig som att Bibeln beskriver Guds rike som något som tar tid. Något litet, men som i sinom tid liksom påverkar och genomsyrar precis allt i dess tillvaro. Och för att styrka min tes så vill jag använda mig av en liknelse som Jesus använde lite senare i Matteus evangeliet. Och där säger Jesus att Guds rike är som en surdeg som en kvinna tar och blandar i 3 mått mjöl. Som hon gömmer i 3 mått mjöl tills allt sammans blir genomsyrat. Att använda en liknelse om surdeg, det var absolut inte ovanligt, utan det förekommer vid flera tillfällen. Men det som är ovanligt med just den här liknelsen, det är mängden mjöl som den här kvinnan då använder sig av. Jesus säger alltså att hon använder sig utav 3 mått. Och det är ungefär 40 liter mjöl. Alltså jättemycket mjöl. Och hon gömmer det i det liksom. Hon gömmer den här surdegskulturen i det här mjölet. Och surdegskultur eller vilken form av jäskultur som helst, det formar och påverkar det livsmedel som det blir tillsatt i. Så allt eftersom tiden går, när den här lilla liksom surdegskulturen finns i den här stora mängden mjöl, så börjar det påverka kulturen och liksom omgivningen som den finns i. Så Jesus beskriver alltså hur det börjar i det lilla, men hur det sen liksom får växa fram, och allt eftersom att tiden går så påverkar det allt som finns i sin omgivning. Så vad är det Jesus uppmanar oss till när han säger att vi först ska söka Guds rike? Men jag tror att det är att se att Guds rike, det är redan här. Jag tror att vi liksom uppmanas till att söka Guds rike, se vad Gud gör redan här och nu. Kanske inte alltid tydligt, men det finns liksom någonting som genomsyrar den värld som vi finns i. Och vi får vara en del av det. Vi får också vara surdeg. Min förståelse av denna text grundade sig bland annat i att jag inte hade förstått det här med nåden helt och fullt. Och kanske är det så att det tar en hel livstid för oss för att förstå vad nåden verkligen innebär för oss i våra liv. Nåden som Gud har skänkt oss, den är så fundamentalt annorlunda från hur världen ser ut. Gud ger oss det vi behöver av nåd. Nåd är någonting som är helt gratis och som ges till oss. Inte för att vi är bra eller för att vi har gjort oss förtjänta av det, utan för att Gud i sin generositet vill ge oss allt. Och han gör det, vi får det för att Jesus lät ge sitt liv på ett kors för våra liv. Och det är som Gud är. Han ger oss det vi behöver av nåd. Och han tar ingenting ifrån oss för att vi är dåliga. Vi får inte mer för att vi är bra. Utan i allt så får vi mer utav våran Gud som är så god. Och som ger utifrån sitt överflödande kärlek. Den här texten har jag som sagt brutit med mig i livets alla olika perioder. Som sagt styrkt mig och som utmanat mig. Och i den större kontexten så har den här texten fått ge mig mycket tröst. Och kanske är det så att den kan få göra det för dig också. Vi lever som sagt i en tid som på många sätt är orolig. Men då tycker jag att de här orden är så De är så fina. Vem kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Alltså, hur blir ditt liv bättre om du oroar dig? Typ. Och bekymra er alltså inte för morgondagen. För morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det kanske inte låter som jätteuppmuntrande ord när jag bara läser dem så här. Då låter livet ganska jobbigt. Men visst finns det något fint i att vi liksom får stilla oss inför att vi får ta en dag i taget. Vi får som sagt öva oss i tillit till Gud. Den här goda, goda guden som har gett oss allt utifrån nåd. Vi kan inte förlänga våra liv genom att oroa oss. Utan i allt så får vi lita på Gud. Han som är så kärleksfull och som har bevisat sin kärlek emot oss genom att dö på ett kors. Och vi får lita på att han fortsätter att ge oss vårt dagliga bröd varje dag. Men om man då vill liksom prata om det här med belöning som jag tänkte. Jag måste förtjäna någonting och så får jag någonting och så blir allting bra. Ja, den tänket funkar ju inte riktigt eftersom att vi precis har pratat om nåden. Av nåd är vi frälsta. Men om man då skulle vilja ha en liten morot för att söka Guds rike. Vad är det då? Ja, men det är väl att finna Guds rike. Vi får se att Guds rike redan är här. Vi får se Guds rike breda ut sig och vi får vara en del av det. Som Jesus säger i Johannes, i Lukas evangeliet. Ja, men blinda ser, lama går och fattiga har fått sig ett glädjebud. Guds rike är här, det är vår morot. Och det är det bästa för dig och för mig och för hela skapelsen. Och vi får vara en del av det. Vi får vara den surdeg som kvinnan blandar ner i det här måttet, stora måttet mjöl. Och vi får se hur Guds rike breder ut sig. Och vi får hjälpa varandra med det. Vi får hjälpa varandra och påminna varandra om vad som är viktigt på riktigt. Att det inte är livets alla bestyr, utan att se att Guds rike är här eftersom att Jesus redan har gjort allt. Och jag ser så mycket fram emot att få finnas med här och fortsätta se Guds rike breda ut sig här i Åbytorp. På något sätt är det som att Gud liksom, ja, men vill hjälpa oss att hela vår prioriteringslista. Vi söker Gud först och hans rike. Inte som ett krav, men som ett erbjudande för att släppa stress och press kring livets alla bestyr. Och det handlar om tillit. Vi får lita på att han håller allt i sin hand. Och att han ger oss det vi behöver. Vilket skulle kunna sammanfattas i: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I allt får vi tillsammans söka Guds rike. Se Guds rike breda ut sig och vara en del av det. Och jag längtar efter att få finnas med tillsammans här med er i Betania och gestalta Guds rike i ord och handling på många olika sätt. Ja, tillsammans får vi söka Guds rike. Vi får se hans rätt, söka hans rättfärdighet och se att han håller allt i sina händer och att han ger oss allt det andra också.